katastrofmedicin är ju ett förhållningssätt oberoende av typen av katastrof. För att kunna möta människor som är skadade eller sjuka i ett samhälle där det inte finns tillräckligt många resurser. Och just det arbetssättet ska vara oberoende av typ av katastrof.
Välkommen till Akademiliv, podden från Sahlgrenska akademin, den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Jag heter Susanne Westergren.
Och jag heter Elin Lindström och vi spelar in den här podden den 20 december 2023. Podden görs av oss som är kommunikatörer vid Göteborgs universitet och gäst idag är Johan Robinson. Varmt välkommen hit.
Tack.
Du är docent, ortoped och traumakirurg. Din huvudanställning den har du som chef för totalförsvarsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum här i Göteborg.
Du är också föreståndare för vårt nybildade centrum, Centrum för katastrofmedicin här vid Göteborgs universitet. Vad innebär ämnet katastrofmedicin egentligen?
Ja, katastrofmedicin är ju ett speciellt ämne som inte finns bland de specialistområden i Sverige. Katastrofmedicin är egentligen ämnet som hanterar medicin när det är katastrof. Det handlar om resurser som saknas, det handlar om prioriteringar som måste göras och oftast betyder det också att vi inte kan genomföra våra medicinska ingrepp eller den medicinska vården med den nivån som vi behöver. Det vill säga att vi måste sänka ambitionsnivån.
Just. Det låter ju som ett otroligt brett ämne.
Det är det faktiskt och de specialisterna som ingår i katastrofmedicin kommer ju oftast från både narkos eller anestesidelen till akut sjukvård till kirurgi. Så vi har ett väldigt brett område som vi hanterar.
Och vi är just nu i flera omskakade krig, inte bara Ukraina och Israel och Palestina. Just nu pågår över 50 krig runt om i världen. Men du har själv erfarenhet som officer och krigskirurg i både Afghanistan och Mali. Kan du berätta, vad gör en krigskirurg och hur var det för dig när du var där nere?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, den enklaste förklaringen till vad en krigskirurg är egentligen en kirurg som är i krig eller i en pågående konflikt. Och det innebär att man har då kunskap om kirurgi och sjukvård i konflikter. Som kirurg ser man ju oftast då krigsskador. Och det är allt skador från direktverkan från höghastighetsvapen till indirekt skador efter husmassor som har raserat över en eller liknande. Som krigskirurg har jag hanterat både civila och militära skador och det kräver också då att man har lärt sig en viss typ av etik som gör att man kan ja, egentligen fatta rätt beslut vem man ska prioritera och vem man inte ska prioritera. Mm. Det kräver också att man har kunskap om folkrätten, för mycket av det som pågår i krig är ju brott mot folkrätt och ja, övergrepp mot civila och att kunna göra en balansering och förstå vad det innebär är egentligen att man har en kunskap om det.
Hur kan man förbereda sig för att jobba där nere så att säga, eller jobba i krig och katastrofer?
Ja, när jag var iväg i Afghanistan åkte jag med Försvarsmakten och då har jag fått en utbildning och introduktion i just hur man hanterar civila, motståndarsoldater, hur man ska kunna ja, bedriva sjukvård under hot, vilka folkrättsliga skydd man har som sjukvårdspersonal och vilka skydd man inte har. Och vad man måste göra för att man inte blir utsatt på ett särskilt sätt. Det ingår mycket säkerhetstänk i när man åker utomlands, för man vill inte utsätta sina kollegor för fara.
Kan du ta oss dit och beskriva någon situation som har fastnat i ditt minne från de händelser du har varit med om?
Ja, det fanns flera situationer. Man kan säga så. Jag har goda minnen från mina insatser. Det var både ja, lärorikt men också ett gott kamratskap som jag upplevde det. När vi var iväg i Afghanistan och i Mali har vi ju varit i multinationella insatser, det vill säga att vi som svenskar har jobbat tillsammans med andra nationer som ingick i samma styrka. Och då har vi till exempel kunnat bidra med stöd till våra kamrater som har blivit skadade när de blivit attackerade av en terroristgrupp eller sånt. Och då kom de till oss svenskar och så kunde vi hantera dem. Och då har de lärt sig att de svenskar, de har faktiskt en ganska god förmåga, en hög kvalitet i sin krigsryckvård. Och då kunde vi faktiskt knyta nära band till andra länder. Och inte bara till europeiska länder, men också till länder från, ja, från Sydamerika, från Afrika, från Asien och Indonesien och var de kommer ifrån som var det.
Är det många svenskar som åker ner som du gör? Eller åker iväg och jobbar som du gör?
Jag vet att när vi har haft våra insatser i Sverige och åkte iväg till både Mali och Afghanistan, då var det inte lätt att bemanna alla utlandsinsatser, för det saknas oftast kompetens bland sjukvårdspersonalen att kunna jobba som krigskirurg, för det kräver att man är van med den typen av kirurgi som krävs. Alltså, man måste ha sett skottskador, man måste kunna hantera öppna frakturer, man måste kunna amputera ibland och måste kunna hantera barn och kvinnor och vuxna. Och, alltså, det är en stor blandning av individer som man måste kunna stödja, och det har man kanske inte lärt sig i alla sammanhang.
De kanske också jobbar med inte så mycket resurser som man har på ett svenskt sjukhus där allt är uppbäddat, utan under smala omständigheter kunna klara av att göra svåra operationer.
När man åker utomlands åker man ju oftast med mer resurser man har tagit med sig, men när de tar slut, då tar de slut och då får man då måste man prioritera och då drar man ner på ambitionsnivån. Jag har tack och lov inte varit på en utlandsinsats med Försvarsmakten när jag hamnat i ett sånt läge. Men det kan bli så att man då i så fall får man ett större skadeutfall med 100 skador på en gång. Man har bara 2 operationssalar. Då måste man börja prioritera.
Om vi tar oss till nutid här och till Israel-Palestina. Mm. Hur skulle du säga ur ett katastrofmedicinskt perspektiv? Hur är situationen på Gaza just nu?
Jag själv har inte varit på Gaza, så jag kan inte yttra mig just kring hur det ser ut där på plats. Men de bilder som jag har sett och hur det ser ut just nu i konflikten där nere, är det ju ett väldigt tätt bebott område. Det bor väldigt många människor på väldigt få kvadratmeter med många byggnader. En väldigt ung befolkning. Jag tror medianåldern i Gaza är kring 18 år just nu. Det vill säga den bombarderingen av byggnader där har lett säkert till väldigt många barn som har blivit skadade. Mm. Skadeutfallen vi ser där nere är ju en ganska typisk skadeutfall vid en beskämning av ett bebyggt område. Mm. Alltså strid i bebyggelse skulle vi kalla det. Och då räknar vi med väldigt många civila skador som drabbas, men också många civila inrättningar som egentligen är folkrättsligt skyddade som får någon drabbning av det. Och det är skolor, det är sjukhus, det är andra inrättningar som krävs, alltså brandstationer och sånt som är civila, som behövs för att upprätthålla ett civilt skydd. De anläggningar i fara och utsatta. Mm.
Baserat på dina erfarenheter, vilka katastrofmedicinska insatser är det som behövs i en sån här situation som vi ser nu nere i Gaza? Mm.
Det är en jättebra fråga. Just nu är vi i ett läge där det finns ett ganska stort säkerhetshot för hälso- och sjukvårdspersonal som åker ner till sådana insatser. Det vill säga, åker man iväg till en sån insats krävs det en organisation som kan förbereda en säkerhetsanalys åtminstone, så att man vet i vilken fara som man befinner sig på plats. När man åker ner som humanitär organisation till ett område som Gaza måste man ha en god dialog med myndigheterna på båda sidor, faktiskt med båda parter. I det fallet är det ju ena Hamas och det andra är då israelerna som är där nere. Så att man meddelar var man befinner sig så att de inte tror att man är motståndaren blir bekämpat på plats. Och det är specifikt så i områden där man vet att terrorister kanske vill bekämpa sjukvården. Det har vi sett i andra länder tyvärr. Mm. Att sjukvården har blivit målgrupp för bekämpning och för konkreta handlingar för att skapa terror bland andra länder. Mm. Och det är tråkigt och det är ett brott mot folkrätten förstås.
Så folkrätten åsidosätts mer i konflikter är vad man kan se?
Ja, det respekteras inte längre. Och det är någonting som ses över just nu på politisk nivå. Hur man ska se till att man kan upprätthålla folkrätten och kanske också se till att de som, ja, som inte följer folkrätten också straffas eller åtminstone hamnar inför domstolen i Den Haag i så fall.
Det låter ju som att det är oerhört svårt, för att inte säga omöjligt, att komma in och hjälpa till rent katastrofmedicinskt i en sån situation.
Ja, det är en avvägning man måste göra som människa. Alltså det är risker man tar när man åker utomlands på en humanitär insats. Men man kan ju göra så mycket gott också. Det är många människor som har blivit drabbade i katastroflägen, och när man åker iväg som katastrofmediciner och gör en insats, då kommer det att hjälpa så många människor och det ger så mycket tillbaka till individen som har varit utomlands. Så att det kan vara värt det. Mm. Och speciellt när man gör det i samband med en välplanerad organisation som till exempel en WHO-insats, Världshälsoorganisationen, som har emergency medical teams som är klassade enligt specifika mönster. De insatserna leder ju till att man kan bidra på ett bättre sätt och där man behövs på bästa sättet.
Mm. Jag tänker, mycket av katastrofmedicinen handlar ju om det här akuta skedet, alltså behandling av trauma etc. Men det finns ju också mer långsiktiga konsekvenser som krig får. Alltså jag tänker på vårdcentraler, annan öppenvård. Alltså, vad kan det få för resultat för människor som exempelvis behöver insulin eller övervakning av blodtryck, den typen av vårdinsatser?
Mm. Jättebra fråga. Det vi ser i samband med, ja, med den försörjningen av ja, med läkemedel, med blodprodukter, med livsviktiga, ja, behandlingar som krävs, ja, det är alltid en stor utmaning i samband med krig. Man försöker skapa humanitära korridorer, som man har gjort nu också i Gaza, där man då försöker få igenom kolonner med humanitär försörjning som då ska hamna på rätt ställe. Det svåra är ju att se till att just den som behöver det som mest får tillgång till de resurserna. För det finns brist i hela landet oftast. Mm. Och oftast är den som är närmast som får det först. Och det krävs ju att man har en organisation i landet som verkligen kan se till att man distribuerar till exempel läkemedel, mat, vatten och medicinteknisk utrustning och allt det som behövs till rätt ställe. Mm.
Vaccinationsprogram är ju en annan sån aspekt naturligtvis som slår sönder.
Ja, och det är egentligen det som kommer i nästa steg. Just nu är vi fortfarande i en ganska tidig fas i det kriget. Det är fortfarande mycket trauma, det pågår bekämpning. Men de som lever i det landet, de får just nu inte den vanliga preventivmedicinska behandlingen som man annars brukar få, alla vaccineringar som finns, kontroller av barn om de har problem med sin tillväxt, cancerdiagnostik, screening, allt sånt som vi tar för givet hos oss finns inte där. Och det skjuts framåt och det kommer att leda till först en vårdkö som skapas, men också ett folkhälsoproblem som kommer att se generationer framåt sannolikt.
Ja, det är ju inte bara krig som innebär katastrofer. Även vårt klimat ställer ju till det en hel del för oss. Kan du berätta kring hur klimatet kan påverka människans utveckling och katastrofer och krig framöver?
Ja, så det är ju en högst relevant fråga egentligen. Alltså klimatet påverkar ju människan på väldigt många sätt. Det ena är ju att klimatet skapar katastrofer. Det vill säga att det behövs specifika åtgärder för att kunna motverka det som klimatet skulle kunna utgöra som hot. Sen påverkar klimatet också förstås ja, säkerheten i ett samhälle. Det vill säga vissa resurser kommer att vara bristande, till exempel vattenresurser kommer att saknas när man tänker på att det blir varmare i vissa länder. Det kommer att saknas tillgång till säkra hamnar där man då kan tillföra ja, till exempel resurser och annan gods som behövs i det landet. Det kan bli stridigheter kring ja, landområden som fortfarande är beboeliga när det blir varmare i vissa områden. Sen är det så att klimatförändringar har gjort att vi kommer att röra oss mer i arktiska områden, för nordostpassagen öppnas, det vill säga vi utsätts mer för kallare klimat, konstigt nog. Någonting som man kanske inte har tänkt sig när man tänker på klimatkatastrofer. Och all detta gör också att vi måste förbereda oss för andra sjukdomar vi ser som läkare och katastrofmediciner.
Det låter komplext.
Det är komplext och det är någonting som beforskas väldigt mycket just nu. Och det finns både hot men också möjligheter i det att man är förberedd inför klimatförändringar.
Det låter som det måste vara många olika aktörer med i det här för att, för att mänskligheten ska kunna klara sig framöver.
Helt rätt. Och det är just därför som vi i vårt centrum för katastrofmedicin har inkluderat också klimatforskare från Centrum för globala studier och forskare som är duktiga på tekniska frågeställningar som är relaterade till olika klimatområden. Så det är helt rätt. Alltså det är någonting som vi måste verkligen titta närmare på och det kommer vi också att beforska framöver.
Vad skulle du säga, man pratar om katastrofer, men vad innebär en katastrof? Hur många människor måste vara drabbade och hur ser det ut?
Ja, precis. Om man tittar på katastrofer sker de ju oftast i cykler. Innan en katastrof är efter en annan katastrof som har varit tidigare. Så innan katastrofen försöker vi oss förbereda oss för en katastrof som kan komma. Så, och när den har hänt, då genomför vi ett omhändertagande av de som är skadade. Och sen efter katastrofen försöker vi lära oss av den katastrofen, försöker rehabilitera de som har blivit skadade, återuppbygga samhället. Och sen återskapar en bättre beredskap som bygger egentligen på det man har lärt sig i samband med förra katastrofen. Allt detta innebär ju då att man har en lärande process som pågår och det krävs ju också individer som är duktiga på just katastrofhantering och risk- och sårbarhetsanalys och att kunna förstå egentligen vad den katastrofen har inneburit för samhället och vad vi kan göra för att göra saker bättre. Ett exempel till exempel är coronapandemin som vi inte kunde förutspå men som vi visste att en pandemi skulle kunna ske. Så vi har haft en viss beredskap men vi har lärt oss i samband med pandemin egentligen att vi måste ha en bättre beredskap för just pandemiska händelser. Det vill säga vi måste ha tillgång till skyddsutrustning, vi måste kanske bli bättre på att diagnostisera sådana sjukdomar. Så om vi skulle hamna i en liknande fas igen, då är vi bättre förberedda inför detta.
Det känns ju som att centrumbildningen är väldigt viktig när det gäller det här. Just att se över vad kan vi göra bättre, vad kan vi dra för lärdomar? För att om man inte gör det, då hamnar man ju liksom alltid på ruta ett hela tiden.
Det är helt rätt. Och det är det som har gjort att Socialstyrelsen har valt att utnämna vårt centrum också till ett av Socialstyrelsens kunskapscentrum inom katastrofmedicin.
Och du är alltså föreståndare då för det här Centrum för katastrofmedicin som har inrättats här vid Göteborgs universitet nu i början av hösten. Och det här är ju ett jättestort uppdrag för er att stärka Sveriges förutsättningar för att hantera i princip alla typer av katastrofer. Och då talar du om begreppet all hazards. Vad innebär det?
Ja, och begreppet all hazards innebär egentligen att vi ska vara förberedda för alla typer av katastrofer, inte bara för en typ av katastrof. Vissa katastrofer är oftast mer sannolika än andra. I Sverige har vi ingen jättestor sannolikhet att vi utsätts för vulkanutbrott till exempel. Men den sannolikheten är ju högre i Island till exempel. Mm. Det vill säga att vi i Sverige kanske fokuserar på andra katastrofer, men ändå måste vi ha en viss beredskap att kunna stödja kanske ett land som Island som utsätts för ett vulkanutbrott. Det vill säga vi måste ha den kunskapen också i landet. Och katastrofmedicin är ju ett förhållningssätt oberoende av typen av katastrof. För att kunna möta människor som är skadade eller sjuka i ett samhälle där det inte finns tillräckligt många resurser. Och just det arbetssättet ska vara oberoende av typ av katastrof. Om vi tittar på katastrofrisken är det ju ett begrepp som används mycket i FN-sammanhang. Och det definieras då oftast att sannolikheten för våldsam död, skada eller förstörelse inom en viss tidsintervall. Och om vi vill beräkna det, då kan man titta på risken för en olyckshändelse, befolkningstätheten i det området och vilka samhällskritiska strukturer som finns, men också vilken sårbarhet samhället har. Och då är det både den sociala sårbarheten men också den ekonomiska sårbarheten som finns i det landet. I Sverige har vi en process som heter risk- och sårbarhetsanalys som görs både på lokal nivå, på regional nivå, på nationell nivå men även globalt i samband med FN-arbeten och på EU. Men om vi tittar på risk- och sårbarhetsanalysen görs de oftast under ledning av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som då har en lista med sannolika händelser som skulle kunna hända i Sverige. Och de är, ja, omfattar allt från rymdskrot till terrorhandling. Alltså det är väldigt brett och vissa saker är mindre sannolika än andra. Och då måste varje kommun till exempel kunna prioritera vilka risker är mest sannolika inom mitt område. Kan jag utsättas för en vattenkatastrof eller fartygskollision på havet eller liknande, då kan jag förbereda mig för det och skapa också förutsättningar och åtgärdsplan.
Så då kan man säga att krisberedskapen och katastrofmedicinen på något sätt går krokar arm här liksom. Det är något som går hand i hand.
Det är helt rätt.
Mm. Är vi bra på det här i Sverige? Är vi bra på att förutse saker och vara i framkanten?
Ja, alltså det är
allt är relativt. Trots att vi är så skydda, tänker jag. Liksom,
allt är relativt, precis. För i Sverige har vi inte utsatts för många naturkatastrofer. Vi har inte utsatts för mycket krig heller. Och vi har varit väldigt mycket förskonade för katastrofer. Och därför har katastrofmedicin inte fått den uppmärksamheten som den har fått i andra länder. Så vår katastrofmedicin var oftast mer den typen av katastrofmedicin som görs i samband med humanitära insatser, när vi har stött andra länder med Läkare utan gränser eller med WHO-insatser när vi var under Ebola-pandemin till exempel. Så det finns mycket att lära sig från sådana insatser, men Sverige är unik. Vi har en annan geografi, ett annat klimat och bara det gör att vi måste också kunna bedriva katastrofmedicin i Sverige.
Hur kommer ditt intresse in i det hela? Alltså, vad var det som fick dig att bli intresserad av katastrofmedicin? Du är ju en driven person, så att säga. Det vet du ju.
Ja, jag har egentligen i samband med att jag har jobbat som traumakirurg alltid haft ett intresse att se till att det akuta omhändertagandet fungerar väl. När det blir större events som kan tillföra en viss risk för en masskadehändelse, då har jag varit en av dem som har hjälpt till då i att planera inför sådana större aktiviteter. Jag är utbildad i Berlin som traumakirurg och har då i samband med det också stött vår organisation i planering för CBRN-händelser, alltså för kemiska, biologiska och radionukleära händelser. Men också vid större folksamlingar i samband med till exempel musikevent som Love Parade eller sånt som fanns i Berlin. Idrottstävlingar som genomfördes där. Andra större aktiviteter som gjorde att vi behövde en viss planering inför sådana händelser. Och då kunde jag med min kunskap då bidra och bygga upp en bättre förmåga. När jag kom till Sverige, då har jag inte upplevt att vi har haft den typen av förmåga på mitt sjukhus. Och då har jag faktiskt sett att det är ett behov som jag skulle kanske det skulle kunna hjälpa till med min kunskap.
Sen har du utvecklat det?
Och sen har jag utvecklat det, precis. Sen har jag genom mina insatser i Försvarsmakten kunnat utveckla även den militära delen i detta. Och det blir högst aktuellt just nu när vi då hamnar i en fas där vårt totalförsvar måste byggas upp igen. Och där just sjukvården har pekats ut som ett av de stora områden där vi fortfarande har väldigt mycket att göra. det diskuteras väldigt mycket i samhällsdebatten, men även ÖB själv har sagt i sitt råd till försvarsberedningen att den katastrofmedicinska beredskapen måste öka för att samhället ska kunna vara förberett inför ett möjligt väpnat angrepp.
Det låter ju också som att kunskapsöverföringen från Centrum för katastrofmedicin och samhället i övrigt behöver vara ovanligt välfungerande. Det är min tolkning i alla fall. Hur ser du på det?
Det är helt rätt. Och det är just en av de stora utmaningar som vi har just nu som kunskapscentrum. Att vi är fortfarande en ganska nyskapad organisation. Vi är väldigt entusiastiska individer, men ingen stabil kunskapsöverföring till nästa generation. Mm. Så det är en av de stora strategiska uppgifter som vi har framför oss. Att etablera oss bättre på läkarprogrammet, som nu går över till nya läkarprogrammet. Mm. Men samtidigt också i sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet och andra program som finns runt omkring oss som har ett behov av krisberedskap, alltså kunskap om krisberedskap och katastrofmedicin.
Mm. Ja, men det är sant, du säger ju också det här med sjuksköterska. Man tänker också i efterföljande, när katastrofen är ett faktum och när det glider in i vardagen igen, så behövs ju även sjukgymnaster, audiologer, alltså alla de andra specialiteterna också som ska hantera människor som är drabbade på ett annat sätt än vanlig svensk sjukvård är van vid, tänker jag.
Det är korrekt. Och helst skulle vi ju skapa kanske en interdisciplinär kurs som möjliggör att de som är intresserade av katastrofmedicin ska kunna vidareutbilda sig och bli faktiskt katastrofmedicinare på riktigt. Mm. Själv har jag gått en katastrofmedicinutbildning i Italien. Den heter European Master in Disaster Medicine, som är en utbildning som ges där för europeer som kommer från Norge, från Frankrike, från Belgien, från Polen, från Italien och andra länder. Bara för att kunna samlas just kring ämnet i ett multinationellt perspektiv, men också sen att hitta en gemensam lösning för katastrofmedicinska frågeställningar.
Du konstaterade ju här i början av, när vi började det här samtalet, att katastrofmedicin är inte en specialitet i Sverige, så som det ser ut idag. Mm. Skulle det behövas? Skulle det behövas en katastrofmedicinsk specialitet?
Det behövs definitivt en specialitet genom katastrofmedicin för att kunna lyfta ämnet ur den blandningen av olika specialiteter som det befinner sig just nu i. Jag vet inte om det behövs en ny basspecialitet, men jag tror att det skulle göra mycket nytta om vi hade en tilläggsspecialitet som heter katastrofmedicin, som man då skulle kunna tillföra en kirurg, en ortoped, en narkosläkare, en akutmedicinare, en allmänmedicinare. Bara för att kunna förstå de katastrofmedicinska principerna, men också se att den individen som har en specialitet inom katastrofmedicin, den kan vi använda för att leda till exempel en katastrofmedicinsk insats, både i Sverige men också utomlands.
Inom katastrofmedicin så behövs ju forskning också. Liksom, vad tänker du, vilka ämnen är viktiga när det gäller forskningen här?
I Sverige har vi ju valt att organisera oss som kunskapscentra, som då oftast finansieras av Socialstyrelsen, som har beställt kunskapscentra inom katastroftoxikologi, inom katastrofpsykiatri, inom globala insatser, inom traumatologi. Och Göteborgs universitet har fått ett kunskapscentrum inom totalförsvarsmedicin, som då är ett område som är riktat mer mot katastrofmedicin i konflikter i Sverige. Detta gör då att vi är mer inriktat mot vapenvåld eller samhällets utmaningar i konflikter, men även hur man ska kunna förbereda hela samhället så att vi är beredda när en krigshändelse skulle kunna hända i Sverige.
Det låter bra och tryggt.
Definitivt. I vårt kunskapscentrum har vi till exempel levererat en rapport om civilt skadeutfall, som har levererats som en katastrofmedicinsk rapport till Socialstyrelsen, som kommer att nyttja det i sin egen beredskapsplanering. Och just den rapporten bygger på den litteraturen som har publicerats de senaste 50 åren och innehåller data som hjälper oss då att kunna förstå har skadeutfallet förändrat sig bland civilbefolkningen under de krigen som har funnits tidigare. Och måste vi förbereda oss kanske på ett annat sätt för att kunna möta en krigshändelse som kanske sker på svensk mark eller i närområdet åtminstone.
Vad har ni för svar på de frågorna? Har det förändrats? Så behöver vi förändra vår förberedelse för att kunna hantera?
Vi har sett att det har inte förändrat sig så jättemycket. Mm. Människan är fortfarande människan. Träffas vi av splitter, projektil eller bråte, då skadas vi på liknande sätt som tidigare. Vi har inte sett att de nya vapensystemen har haft så stor effekt på vår skadeutfall. Åtminstone på de som överlever ett angrepp. De som vi ser på sjukhusen. Dödligheten har kanske ökat, men även det kan vi inte se med de siffrorna som vi har kunnat ta fram. Mm. Så det är ju ett viktigt svar för Socialstyrelsen, så att man kan förbereda sig egentligen och säga, okay, visst, vi måste kanske inte förändras jättemycket i omhändertagandet just nu, men vi måste vara beredda att kunna omhänderta de 25% barnen som vi kan förvänta oss kommer att vara med bland de som är skadade. Och sen också att vi i 2/3 av skadan har också ortopediska skador. Mm. Det vill säga mycket benbrott och frakturer och amputationer sannolikt.
Mm. Det här är ju ett otroligt intressant ämne och ett intressant samtal. Men jag känner att vår tid börjar nå sitt slut. Jag skulle ändå vilja göra, om man blickar liksom in i framtiden här, hur... Den här centrumbildningen som du är föreståndare för, den är nyetablerad. Det här är ett område som du håller på att arbeta för att lyfta och stärka i Sverige idag, så att säga. Hur ser du utvecklingen framåt?
Ja, den är ljus, vår utveckling framåt. För just nu i samband med händelserna som har hänt de senaste 10 åren, både med en pandemi, med ett krig i området. Allt detta har ju lyft egentligen samhällets medvetenhet om katastrofmedicin. Och det har gjort att både Försvarsmakt och Socialstyrelsen kommer att även fortsättningsvis stödja utvecklingen av katastrofmedicin i Sverige. Mm. Det som kanske saknas är fortfarande ett bredare stöd också från de stora forskningsfinansiärerna som då kanske borde rikta mer forskningsmedel just kring det katastrofmedicinska området. För metodiken för forskningen som används inom katastrofmedicin är fortfarande ganska rudimentär och måste utvecklas ytterligare för att bli ett riktigt forskningsområde som också håller samma klass som neurovetenskap eller andra stora forskningsområden.
Mm. Jag tror vi sätter punkt där, eller vad säger ni?
Tror jag med.
Tack.
Det här var Akademilivs podcast, och om det är så att du som lyssnar vill nå oss, då kan du mejla oss på akademiliv@gu.se. Hej då.
Hej då.
Hej då.